Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej, jag heter Anita Schulman och jag tror jag är bäst på att nätverka men också se hur olika uttryck passar med varandra på ett spännande sätt. Det där är lite flummigt, men ni får lyssna på podden så kommer ni förstå.
Anita?
Ja.
Hej!
Hej! Tack, höll jag på att säga. Jag är så förvirrad, det var en sån här kaosdag.
Jag skulle precis säga välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår bra, men det är ganska så här intensivt just nu. Vi ska åka till Tel Aviv på torsdag och imorgon i Lund ska jag intervjua Ida Sjöstedt på scen inför 300 personer. Så nu har jag precis innan jag träffade dig gått och gjort en förintervju med henne från Djurgården in till stan, gjort en walk and talk som jag tycker är ett väldigt bra sätt att arbeta på, speciellt om man ska säga, liksom, odla någon typ av närhet till en person som man inte känner innan. Och ja, det är ett ganska bra och effektivt sätt att förintervjua helt enkelt. Och innan dess så var jag på en lunch som hon hostade för, hon har gjort ett samarbete med Swede Lashes. Helt enkelt så kommer det, alltså lösögonfransar eller frallor som man brukar säga, som hon har gjort i samarbete med dem. Och jag älskar de frallorna sen innan, så att det var jättekul. Och innan dess så var jag och tränade med min PT. Och innan dess så svarade jag på en jäkla massa mejl. Så det är ganska intensiva dagar just nu.
Jag förstår. Hektiskt men kul.
Hektiskt men kul.
Mm. Alltså jag är ju för första gången lite nervös för den här podcastinspelningen.
Varför då?
Jag vet inte, det är något med dig. Jag är nervös för att träffa dig. Jag antar att det är för att jag tycker att du är jävligt cool liksom.
Jaha, jag har hört att många är rädda för mig.
Ja. Nej, ja, okej, lite rädd jag. Ja. Men också tror jag att det är för att jag tycker att du är sjukt cool liksom. Och då är jag nog rädd för att vad du ska tycka om det här och om mig och om hela.
Men vi har ju tidigare träffats.
Exakt, vi har ju träffats en gång innan. Och det här måste jag berätta för alla podcastlyssnare, för att jag tycker det var så otroligt kul. Jag gjorde min första praktik här uppe i Stockholm, bodde då inte här, och det var en person jag kände i Stockholm och det var min syster, och hon var inte här på hela sommaren, så jag var ganska ensam. Och gjorde då praktik på Kalle, din mans företag, produktionsbolag, och fyllde år där, hade min födelsedag bara 2 eller 3 dagar in i min praktik. Och när han hörde att jag fyllde år och visste då att jag inte hade så mycket kompisar här, så var han så här: klart vi måste fira din födelsedag, kom hem till oss, vi kör middag. Så att jag firade min, jag tror det var 23-årsdag tillsammans med Kalle, dig och Penny.
Ja, det stämmer bra.
Alltså, så, och det var ju så himla mysigt och jag tyckte det var så himla fint.
Men det tror jag är så här, det är nog ganska typiskt oss skulle jag säga. Vi gillar ju verkligen att ta hand om folk. Alltså så här, och det kan jag också bli lite så här ledsen för ibland när folk är, vilket jag hör ofta, ganska ofta säger, åh, jag har alltid varit så rädd för dig, men du verkar vara någon helt annan. Alltså jag är jättesnäll och det är för min man också. Vi är väldigt snälla människor. Sen så kan vi liksom vara kaxiga och sådana saker, men det har ju ingenting med hur man är som person att göra.
Nej. Alltså,
det är självklart ingen ska fira sin födelsedag själv.
Nej, och det var så himla gulligt. Och jag slogs ju också av det hela, under hela min praktikperiod när jag var där, att ni är bland de mest omtänksammaste människorna jag har träffat. Gud, och det är så här, allt man hör, både kommentarer och saker. Alltså det var så här, jag sa någon gång att jag hade ont i magen, det har man ju jätteofta. Och Kalle var så här, frågade flera gånger om dagen, hur går det med magen, hur är det med magen? Liksom så här. Och sen som sagt att jag kände mig så himla välkommen hemma hos er. Och det känns också som att du är, precis som du säger nu, att du är en sån person som gärna lyfter och hyllar unga tjejer och stöttar unga tjejer. Jag tycker man märker det bara i dina sociala medier och allting. Alltså varför tycker du att det är så viktigt?
Det kanske är rent av slukt av mig, eller så är det för att jag älskar att umgås med alla generationer. Och alla generationer liksom berikar en på olika sätt. Och jag tror att varför jag kanske har blivit relativt bra på sociala medier är för att jag liksom lite lägger örat mot rälsen och lyssnar på vad yngre generationer har att säga och hur yngre generationer kommunicerar. Kan jag då applicera det på något sätt i mitt liv för att jag blir så inspirerad, då är ju det liksom en lyckad fusion på alla sätt och vis. Alltså det är en win-win för alla. Sen tycker jag att det är sjukt kul att hänga med unga tjejer. Jag känner mig väldigt inte 38 år. Och det kanske jag kan skylla på en ålderskris eller någonting. Men jag har alltid varit ganska barnslig.
Mm.
Och jag tycker typ att det är lika kul att gå på junibacken som Penny tycker.
Mm.
Så det, jag är nog ganska så här, tidlös. Och alltid varit.
Mm. Kul. Jag tycker det var väldigt, väldigt fint i alla fall. Och jag är väldigt glad över det.
Ja, men jag är jätteglad att du kom ihåg det. Och liksom, jag kom också ihåg det när vi började prata om det. Nej, men det är härligt att man kan ge något sånt.
Men du, jag bjuder hit personer som jag är avundsjuk på.
Mm.
Och det finns ju miljoner anledningar att vara avundsjuk på dig. Dels så är du en sjukt framgångsrik entreprenör. Du har gjort succé nu med din porslinsserie. Jag läste häromdagen bara att du har gjort ett samarbete nu med Royal Design också.
Ja.
Du har skrivit bok, du har haft egna webb-tv-program, du har en tidigare erfarenhet och karriär inom tv. Du har inte bara en podcast utan du har två podcaster, Fyllepodden och Lille Lördag.
Ja.
Det är helt otroligt och mycket härliga saker.
Gud vad roligt att de två liksom heter ungefär samma sak fast det är väldigt olika ämnen.
Och olika genrer. Ja. Liksom. Mm. Men det finns en sak som jag är extra avundsjuk på.
Aha.
Och det är att det känns som att du verkligen är en sån person som inte bryr dig om vad andra tycker. Och att du vågar gå din egen väg. Alltså på riktigt vågar gå din egen väg och vara dig själv.
Det är ingen strategi man har, men det kanske blir så.
Ja, men stämmer det?
Kalle säger ibland när han så här ser Penny i så här, ett så här sammanhang med massa andra barn, så kan hon ställa sig och vara lite så här betraktaren. Han säger så här: det där är en rak liksom, plagiat utav dig. Tydligen så tycker han då, och det stämmer väl kanske, att jag alltid många gånger blir betraktaren i en samling. Jag kanske läser av vad som händer i rummet. Jag kanske tar in olika intryck. Jag kanske inte alltid känner mig superbekväm i alla sammanhang. Men aldrig obekväm heller. Men däremot så kan jag alltid liksom välja att så här, framförallt ska jag ha kul. Och på vilket sätt jag väljer att ha det. Det är väldigt, väldigt individuellt många gånger. Liksom.
Mm. Hur kan det skilja sig i olika...
Så. Nej, men alltså, det var ju väldigt intressant. Jag intervjuade som sagt Ida Sjöstedt precis innan. Och det är så här, jag är nog precis som hon på ett sätt, både nudlar och champagne. Alltså det är ingenting som är sämre än det andra. Det finns liksom inte bara ett sätt man kan göra saker och ting. En människa tycker jag har många skikt och lager. Man är inte bara en person som gillar fotboll, utan man är en person som gillar fotboll men blir glad ibland och blir ledsen ibland och äter pasta ibland, tycker toppen att gå på V och dricka drinkar också. Alltså man kan vara allting.
Mm.
Och det tror jag att jag tagit vara på. Alltså kanske tänkt på det på ett annat sätt än många andra och därför också känner mig trygg i det.
Mm.
Alltså det är nog den enklaste förklaringen. Det kanske lät superkomplicerat, men...
Men jag tänker spontant, tror du att det har varit en nyckel till din framgång? Att du är så duktig på att betrakta andra människor?
Jag tror min hjärna funkar lite, har jag märkt, som en svamp. Jag suger i mig väldigt mycket information. Och det har jag alltid gjort, än sedan jag var väldigt liten. Det är väldigt lätt att läsa av mönster och sammanhang och tolka människor och uttryck och trender. Och jag tror det, liksom, min hjärna är ju liksom min styrka. Och framförallt så upplever jag det som att det enda som skiljer en ung människa från en lite äldre människa och erfaren människa, det är egentligen självsäkerheten och tryggheten i en själv. Så allting, att man en viss person så här, gör karriär eller vågar saker, det är för att någon säger att jag vågar, och det vill säga jag själv. En person som inte känner att den vågar, den kommer inte heller nå lika långt. Så allting handlar, det är bara ett spel med självförtroende skulle man kunna säga, och självkänsla.
Mm.
Så det enda som skiljer mig från kanske dig, inte vet jag, du är yngre än mig, det kanske är självkänslan.
Mm.
Det är egentligen bara liksom koder.
Men har den funnits hela tiden eller är det någonting som har kommit med åren?
Verkligen inte. Och jag har också, så man är på resans gång mot liksom vem man nu blir eller är, var jätteosäker. Jag har jobbat på arbetsplatser där jag varit superimponerad av folk. som jag tyckte så här var mycket coolare än mig, mycket ballare och mycket bättre jobb än mig. Och då blev jag jätteosäker och skapade mig så här superdålig självkänsla. Istället för att kunna fokusera på mina mål och vad som är viktigt för mig. Så att det har verkligen varit en lång resa att ta reda på vem jag är. Och jag kan väl säga att det var först när jag liksom vågade ta klivet ut och starta eget bolag som jag känner att mig trygg i min roll. För att jag har inte alltid passat in i alla sammanhang att sitta i en arbetsgrupp där 5 personer springer mot en boll och jag springer med dem. Och sen så är det 2 personer som är liksom, nej men det viktigare är det här som händer här. Och då blir jag frustrerad och så skapas det liksom en spänning i gruppen. Och så blir jag så här, varför ska jag jobba med per definition idioter? När jag kan liksom välja mina team och jobba med dem som jag anser vara bäst. Och till sist så gjorde jag nästan det på bolagen. Men i förlängningen blev det så här att jag kan lika gärna göra det här i egen regi. För jag kan det så pass bra. Jag är ganska ambitiös. Och det kanske blir bland både positivt och negativt.
Men kom självkänslan först och sen vågade du starta eget? Eller började du starta eget och med det kom självkänslan?
Nej, jag skulle nog säga att så här, det går lite hand i hand. Jag tycker så här, saker och ting hänger ihop med att man får barn. Man hamnar inte själv i så mycket fokus i ens liv. Liksom. Man måste helt enkelt prioritera någon annan. Det är bara så liksom, naturen är funtad. Och med det så togs mycket stress bort från mig på min person. Och då blev det lite så här. Ja, här står jag i min fina blus som jag har grötfläck på sig. Men skit i det. Livet går inte åt helvete. Liksom. Saker och ting blir inte lika stort. Och då blev det också så här. När någonting inte blir lika stort, då blir det inte heller lika riskfyllt. Så då blir det inte lika läskigt att starta eget bolag. Och när man startar eget bolag, då är det inte lika läskigt att hålla ett föredrag inför människor med den attityden. Och så vidare. Så att det ena liksom lyfter och bär det andra på något sätt.
Men en annan sak som jag tänker på är att det känns som att du också vågar säga vad du tycker. Och om jag bara kopplar till podden som du har Lille Lördag med Anita. Ann och Anita. Så det jag tycker är allra bäst med den podden är att ni inte håller med varandra hela tiden. För det tycker jag det känns som att det är så vanligt i olika podcaster. Utan att ni faktiskt vågar säga till. Dels vågar ni säga till när ni är irriterade på varandra. Eller att när ni inte tycker samma sak. Eller att det är att ni blir sura eller ledsna eller någonting sånt. Är du alltid någon som vågar säga vad du tycker?
Nej, det beror verkligen på sammanhanget. Sen så kan det ju vara så att jag kan ju tycka att det är sjukt spännande att sitta och prata politik med någon som är så här superkommunist, som jag gjorde nu på lunchen precis med Fiona i Rebecca och Fiona, som är så här uttalad eller väldigt ung i mina anseende ögon, så här kommunist liksom, som tycker att så här, alltså människor själ och folk är slavar, alltså har den liksom sättet att se på saker. Jag har också varit där hon är, men det blir också kul om vi nu pratar om en så här, exempelvis en Uber-taxichaufför som jobbar på med Uber-pop, att de är, som Fiona säger då, att de är slavar, så kan jag ju säga, men det kanske finns en arbetsmöjlighet, det är bättre att göra det här än att sitta hemma och bli deprimerad och tappa självkänslan. Jag själv var arbetslös en gång i mitt liv i 6 månader, det var den värsta tiden i mitt liv, och det kanske är bättre att vara ute på arbetsmarknaden än att inte vara det. Det är förslavande, men det är jätteälskar sånt, men man behöver ju inte vara så. Nu är jag och Ann extrema. Dels är vi väldigt trygga i varandra och trygga i oss själva, så att när vi så pratar, det kanske inte jag skulle säga till dig alltså, men vänta nu liksom. Det skulle jag nog aldrig göra. Man får hitta sina sammanhang lite.
Men gör ni det extra mycket i podden, eller har ni en sån relation? Nej. Även utanför podden?
Vi har en sån relation. Alltså jag har ju verkligen sagt saker till Ann som kanske inte alla skulle acceptera, utifrån att så här, grunden handlar ju inte om att man vill hjälpa varandra. Man vill ju alltid hjälpa varandra. Och ibland så måste man tyvärr se till på skarpen i vissa sammanhang. Och jag är fladdrig och det är hon med. Men vi är väldigt olika som individer, men också väldigt lika. Jag skulle aldrig säga till dig på ett sätt som jag säger till Ann exempelvis.
Nej.
Vi är väldigt transparenta i podden skulle jag säga.
Och det är det som gör den så himla bra.
Jag tror att det åtminstone känns väldigt äkta. Och det är meningen. Vi går inte in i någon roll liksom. Utan det är vi.
Jag är supernyfiken på hela din karriär. Hur började allting?
Jag kommer göra det jäkligt snabbt och komprimerat, men det kommer ändå bli lite långt. Jag är född i Indien, adopterad till Sverige 2,5. Då bodde jag fram till jag skulle fylla 10 år i en liten by eller ort utanför Örebro som heter Garphyttan. Efter det flyttade vi till Kullavik, strax utanför Särö i Göteborg. i nästan drygt ett år. Och sen flyttade vi till Strömstad mellan 11 och 17. När jag skulle ta studenten, då flyttade mina föräldrar tillbaka till Örebro men lät mig bo kvar helt enkelt. Och då pluggade jag Uddevalla i ett år. Men när tvåan på gymnasiet kom, då var det dags för mig att flytta tillbaka, eller till mina föräldrar i Örebro. Då bodde jag där i drygt 2,5 år till jag skulle fylla 20. Och då drog jag till Stockholm. Skrev in mig på komvux och gjorde en care of adress hos en kompis som bodde i Stockholm, för jag ville till varje pris till Stockholm. Alltså Stockholm har alltid varit min drömmarstad. Jag har aldrig liksom haft någon New York dröm eller så. Jag bara, jag har velat till Stockholm. Alltså det var som en, alltså det var liksom allt på jorden att få komma hit. Jag satt med på mina resväskor utanför min kompis Jonte som jag skulle bo hos, lägenhet typ den 19 juni 1998. Och det var en så här paradisisk tid att komma. Det var så här försommar och liksom Stockholm var så vackert och bländande. Och det var ju Hornstull, vet jag. Och då började jag plugga på komvux ungefär 2 veckor. Sen började jag, fick jag jobb genom min kompis som jag hade skrivit mig hos i Stockholm. Men inte bodde hos hans polare Anki i en reklambyrå. I receptionen på en reklambyrå. Så då jobbade jag där i nästan 3 år. Han stickade iväg och gjorde nästan 9 månader i Paris. På en franska elementärkurs. Och när jag kom tillbaka så var inte jobbet direkt kul längre. Jag jobbade i receptionen och jobbade lite som projektledare. På kvällarna pluggade jag till designer på Forsbergs och Bergs. Och när jag kom tillbaka skulle jag få lov att bli AD-ASS. För min dröm var då att bli art director. Eller grafisk formgivare. Men när jag kom tillbaka sa min byråchef att det var ingen annan skulle se på mig på något annat sätt än receptionist. Så jag skulle inte få den chansen. Den chansen har gått vidare till hon som hade ersatt mig i receptionen. Och det där tog mig ganska hårt då. Mm. Men en hård grej kan man ju vända till något bra. Så jag hade via omvägars kontakter. Jag är en jättebra nätverkare. Alltid varit liksom. Och det är nog för att jag har flyttat så mycket och blivit tvingad till att interagera med folk.
Men jag tänkte just fråga dig också. Jag vill inte avbryta här riktigt. Men hur du tror att det har påverkat dig så mycket att ha flyttat runt så mycket?
Jättemycket. Jag är totalt orädd för att connecta med människor. Och är ganska bra på det. Och jag tror, vet inte om det finns en riktig metod. Jag tror bara att man har det. För att jag har tvingats in i så många obekväma situationer. Och då gäller det bara att liksom hålla huvudet kallt och göra det. Och nu tänker jag inte ens på det. Nu är det inte ens liksom ett jobbigt ställningstagande att behöva ta. Liksom. Nej. Men så då fick jag jobb hos Hans Wiklund på TV4. Han är programledare för ett filmprogram som heter Bionytt. Tillsammans med Hans Wiklund.
Just det.
Ja. Så då jobbade jag där. Och då hade ju fyran på den tiden fortfarande sändningar i själva TV4-huset. Nu har de egentligen bara Nyhetsmorgon och Sporten där som sänds i huset. Men då var det massa produktioner som gick där. Så jag jobbade där en del på underhållning där Sundin och Wiklund låg under. Och sen så fanns det ett annat program som heter Kolla. Och sen blev det Kolla.tv tror jag eller något sådär.
Vad gjorde du där då?
Där jobbade jag som prodass egentligen på båda och researcher. Och jobbade där i ett år. Sen flyttade jag till Sundin Wiklund upp ut på produktionsbolag. Och då var det Stockholm Köpenhamn som var ganska nystartat. Och där fanns ju Filip och Fredrik och hela liksom den arsenalen. Alltså hotshot tv-människor. Och vi hade fruktansvärt kul. Det var en riktigt rolig tv-era. Men allting har ett slut. Och året efter så gick mitt kontrakt ut. Och jag kunde inte få fortsatt anställning. För de ville spara in och tog en tjej in-house. Och då åkte jag iväg och gjorde Robinson. Och sen gjorde jag Gladiatorerna. Och sen gjorde jag Hannas talkshow. Hanna Widell hade en talkshow som var lite så här Ricky Lake talkshow. Och då jobbade jag där med bland annat Amanda, numera Schulman, som research.
Men gud vad kul.
Ja, så våra vägar har liksom korsats så många gånger i livet. Och efter det så slutade jag faktiskt helt med tv i 3 år. Jag var ganska mätt på den här hoppa runt världen. Det var också i den här vevan som jag var liksom arbetslös i nästan 6 månader. Och det var en fruktansvärd tid i mitt liv. Liksom. Jag har aldrig varit så deprimerad. Jag är en person som jag älskar att jobba. Brinner för att gå till jobbet. Tycker att liksom hela min plattform är roligast där.
Men jag är precis likadan och jag hade, det tog ganska lång tid innan jag fick jobb efter min examen. Efter att jag hade pluggat. Och jag är precis likadan som du. Jag älskar att jobba, jag älskar att ha mycket saker för mig. Jag har också den här, du vet, bekräftelsebehovet att man vill få saker gjort och man vill göra saker. Så det är också det absolut jobbigaste jag har varit med om.
Ja, och det tog ganska hårt på mig. Så att då liksom bara kände jag att jag ska inte För tv-branschen på den tiden funkar som att man fick en projektanställning på ett produktionsbolag i några månader eller ett halvår, ibland ett år. Och sen så under den här tiden då man hade den här projektanställningen var man tvungen att ragga det nya jobbet, så att säga.
Ja, men exakt, man kan aldrig vila i att man har ett jobb nu, för nej, att man vet att det kommer en tid efter de här månaderna också.
Och den jakten kan ju vara jävligt drabbande då. Idag kan jag ju känna att den jakten är ganska skön att ha inbyggd. För att den får ju en att skapa pengar, speciellt om man är egenföretagare. Mm. Så att så här, det jag tycker är så jävla fint med att ha fått ett långt så här yrkesliv, det är att all kunskap jag har skaffat mig tidigare i livet, det kan jag kapitalisera på nu, fast på ett helt annat sätt och på ett helt annat så här lustfylld väg att använda det på. Och då blir det så jäkla kul. Även om det var jobbigt då så blir det nog bra sen. Så det försöker man alltid, det försöker jag alltid tänka på, att även om det är tungt nu så kan man kanske senare i livet få använda det på något annat. Liksom.
Bra.
Men så då jobbade jag på en kreativ byrå som heter Luna Park Stergos. Det var jag och sen en kille som heter Robert Ahlborg som var från Örebro. Vi pluggade samma gymnasium. Och sen en kille som heter Andreas Kock som numera är en av Sveriges största liksom, modefotografer. Och han startade sin modefotograf liksom, karriär där. Och vi var liksom en kreativ byrå. Så här, och det tänkte jag också med mig. Vad man applicerar kreativitet på, det gör vi. Om det är en webbsida, om det är en musikvideo, om det är en tidning, om det är en liksom luftballong, om det är ett event, då fixar vi det. Och det var liksom en väldigt rolig så här, yrkesmässig tid i livet. Och jobbade med Jonas Hallberg då, som var ganska så här, stor och liksom, up and coming då. Och det var ju fruktansvärt kul såklart. Det var en rolig tokig era, så jag liksom gick in i modebranschen jättemycket och var inne i liksom, trycksaksvärlden jättemycket och fick en helt ny plattform och kontaktnät jämfört med tv-branschen. Sen blev jag liksom ändå lite mätt på det där på något sätt och kände att jag ville göra mer konkret, för det var väldigt kul men det var också väldigt slitigt och vi jobbade verkligen som hundar dygnet runt liksom. Men då kände jag att nu vill jag utbilda mig till någonting, för jag har liksom, nu har mitt liv, eller rättare sagt, nu har mitt öde bara skapats. Nu har jag liksom förlorat kompassen totalt med vad jag vill bli.
Ja, för du hade ingen liksom känsla av att du ville jobba med tv eller event eller åt det hållet innan, eller?
Jo, jag hade tänkt att jag ville jobba med media och PR, alltså inom de segmenten ganska så här löst och ledigt. Alltså jag ville in i underhållningsvärlden på något sätt, men visste inte alls vad jag ville bli eller vad jag ville göra. Och som jag hade kommit till Stockholm från liksom Örebro, kommit in på den här reklambyrån utav en slump, fått jobb på TV4 utav en slump, hamnat liksom på en produktion och sen så hade bara snurrat på, försökt samla ihop livet, komma in på en produktionsbyrå, kände att så här, jag älskar det här men vet inte alls vad min nisch inom det här är. Och som tjej hamnar man ofta i så här produktionsledarroller. Alla killarna förr i tiden skulle alltid vara kreativa och tjejerna skulle vara praktiska, och jag kände väl att jag hade lite, ganska mycket så här kreativt i mig också, men fick sällan utlopp för det. Så jag började plugga till projektledare inom PR och kommunikation på Bergs och läste kvällskurs i ett år och blev examinerad, tror jag, våren 2006. Och då gick jag in på Primes rekryteringsdag. Det var jättemånga som sökte och jag fick jobbet som senior PR-konsult, men hamnade på deras nystartade reklamdel. Att vara senior PR-konsult inom PR, det är att skapa kreativa lösningar för en kund, hitta roliga idéer. Alltså det är oerhört fascinerande och spännande jobb. Men att vara senior liksom projektledare för inom reklam, det är att egentligen nöta annonser mot tryckerier, sitta och ta format, sitta och ta anteckningar på möten.
Okej, så det var inte alls
vad det är som natt och dag, de här två jobben. Så jag var ganska missnöjd och de var ganska missnöjda med mig. Så att det var en så här ömsesidig liksom grej som var så här, ja, nej, det här kommer nog inte gå. Nej, det kommer inte. Du får 3 månaders betalning gå därifrån. Det var ganska tufft liksom att få sparken. Men jag hade ju liksom tagit mig igenom de här supertuffa rekryteringsdagen och allting, och mitt liv blev inte alls som jag ville och jag kände en gång till då att jag skulle på att tappa så fotfästet. Bara, vad är det som händer? Allting bara emot mig. Men de var jätteschyssta mot mig, så de hade fått in en kund som hette TV8, det vill säga MTG, som är ett stort mediehus. Och de behövde ha en brand manager där. Så de rekommenderade mig till den här rollen. Och då var det en tjej som hette Johanna Eliasson som var min då blivande chef som rekryterade mig. Hon hade i sin tur en bror som hette Kalle Eliasson som var ihop med Amanda Widell.
Nej men gud.
Så Amanda Widell ringer då Johanna och frågar sig, ska vi anställa Anita? Ni har jobbat ihop tidigare. Jajamän, sa Amanda. Så då blev jag rekryterad av Johanna då, som var Amandas kanske dåvarande svägerska, eller vad man ska kalla det för. Så var det med det. Och där jobbade jag i 3 år. Det var på riktigt den roligaste så här jobbtiden i mitt liv. Vi var ett litet bolag i bolaget och vi hade en egen tv-kanal med 11 egen produktioner. Allt från så här Studio Virtanen till Belinda Olsson. Alltså vi jobbade, det var ju som ett Z-tv som hade vuxit upp för vi som är födda liksom generationen 70-talister. Som var, då var Z-tv den stora kanalen för oss och det känner säkert många till. Så det var liksom en riktigt kul plantskola, vad man ska kalla det för. Och efter det så fick jag, träffade jag Kalle där någon gång, mitt i alltihopa. Och separerade från mitt ex. Och sen så jobbade jag kvar på MTG ett år. Och sen så fick jag en förfrågan från Mastiff. Där då Amanda Schulman, då skulle snart bli Amanda Schulman i alla fall. Jobbade och ville rekrytera mig som projektledare. Så gick jag över dit och blev projektledare. Och jobbade där i nästan 2,5-3 år tror jag. Till Penny kom. Och var inne och gjorde lite frilansgrejer under tiden Pennys första år var också. Och då var jag med och kastade Let's Dance bland annat. Men då kände jag att nu är jag liksom färdig med tv. Nu har jag liksom slinkt in och ut igen. Och liksom tappat kompassen som jag pratade om tidigare. Vad fan är det jag ska göra? Jag har liksom blivit så här slumpens hjälte, höll jag på att säga, flera gånger. Men inte alls känt mig så här bekväm i den rollen. Jag vill in på det kreativa. Och det var då jag började öppna eget bolag. Men liksom alla pengar som jag tjänade på produktionsbolags frilansjobben och stoppade in i det bolaget. Så jag investerade själv i hela den här porslinsgrejen. Så kickade jag igång det. Och då hade jag börjat liksom etablera mig på offentliga bloggplattformar. Jag har bloggat i 10 år, men i både anonymt och under privatnamn. Men aldrig liksom i stort hosting liksom, eller i stor hostingregi. Liksom. Och då blev jag rekryterad av mamma och sen blev det liksom Loppy och nu är jag på Familjeliv. Och så var jag en liten avstickare helt själv. Så många bäckar små.
Du är ju succén över din porslinskollektion. Och jag tycker den är skitfin.
Och vad kul.
Hur känns det? Hur har det varit allting?
Nej, men det var ju fantastiskt. Alltså, det var ju en så här idé, i och med att jag pluggade formgivning och första ambitionen var att faktiskt jobba som verksam som en art director eller formgivare. Liksom. Så var ju liksom det som en baby som aldrig blev förlöst på något sätt. Och jag kände väl att när jag äntligen fick barn och liksom så här landade lite i mig själv, tillbaka till min självkänsla, så kände jag att ja, men jag har inte satsat på mig själv flera år. Jag har, liksom, jag har skapat massa idéer som andra bolag har tjänat pengar på. Jag har inte mitt namn på någonting. Jag har sjukt mycket koncept och idéer som bara liksom ligger på kammaren. Jag har gjort massa möbler där hemma som så här ingen får ta del av. Nu måste jag göra något med det här. Och jag har haft den här vaga då idén om en porslinskollektion i flera år. Och då fick jag en förfrågan faktiskt, för jag hade lagt upp lite grejer på min blogg om så här designprylar jag hade gjort. Från en tjej som jobbade på en designbyrå i Danmark och sa så här, vi skulle vilja hitta ett samarbete med dig, det vore kul. Kan du pitcha en idé med 12 enheter eller fler? Och jag bara, men det här är helt perfekt, det är som meant to be. Så då gjorde jag en jättefin presentation på den här idén med porslinet och liksom förklarade det. Och de bara, vi gillar det starkt. Men vi vill inte ha de här färgerna, vi vill inte ha de här enheterna.
Har det samma ungefär som den ser ut just nu?
Ja, det var lite mer neoniga färger. Men det går jättesvårt att trycka. Så det är liksom enda anledningen egentligen varför jag inte gjort neon. Men det tror inte jag heller hade funkat lika bra. Med man liksom blir lite efterklok sådär. Så då slutade det med att jag började typ nästan tjura och Kalle var såhär, men gud, gör det själv då? Vad är problemet? Jag bara, ja, och då var Ticktail en helt ny liksom, organisation eller vad man ska kalla det för, som hade startat en webbshop-lösning för små bolag som ville starta webbshoppar. Så att jag fick kontakt via en kompis som jobbade med det och fick börja utveckla min webbshop som en beta-funktion. Och så var en av de första webbshopparna inom Ticktail-nätverket. Så jag gjorde det och plåtade av alla bilder i mig att jag hade jobbat med liksom, modeplåtning. Jag hade alla kontakterna till liksom fotografer, jag visste PR i och med att jag hade jobbat och var pluggat PR och jag hade mitt kontaktnät och jag visste hur en produktionskedja såg ut i och med att jag jobbade produktionsbolag. Återigen kan jag återanvända gammal kunskap fast i ny form. Så blev det relativt lätt för mig att lansera det här och jag gjorde liksom allt själv och fick jättemycket press på det och till och med så att Stella McCartney fick syn på det här och tog in det till sin presslunch och sen beställde hon massa grejer själv så fick jag så här jättesnygga underklädesätt och glasögon. Som
alltså det är så coolt.
Ja, det var riktigt coolt. Och så här privat brev från Stella, det var fett faktiskt.
Ja, gud vad häftigt. Men skulle du rekommendera unga tjejer att starta eget bolag eller tycker du att nyckeln har varit just att du har haft en lång karriär innan?
Jag tycker att man så här inte ska lägga alla ägg i en korg. Och det pratar jag nu jättelänge med Ida Sjöstedt också. Att hon tror att nyckeln till hennes framgång är att hon har haft varit ganska feg. Vilket jag också har varit. Folk tror att jag är jättemodig, men det har jag absolut inte varit. Man är ganska feg och man gör det långsamt. Man lär sig av sina misstag hela tiden. Jag tror att det är väldigt organiskt. Det är klart att man kan slå på stort och starta eget. Men det är ett större risktagande. Då kanske man ska ha en finansiär bakom sig. Men har man en finansiär bakom sig så kanske de vill uppnå vissa mål. Och då kan det sätta en press på en som man kanske inte klarar av. Det är bättre att kanske ha, precis som jag pratade om, ett A och en F-skatt. Och två staplar. Att man så här börjar som anställd och så har man ett litet bolag eller en webbshop eller vad man nu vill syssla med på sidan om. Och ju mer man utökar det, och ju mer kan du trappa ner liksom en anställningsform. Mm. Så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så tycker jag liksom är ett ganska smart upplägg, alltså ur mitt perspektiv sett, att jobba. Jag tycker det är jätteläskigt att lägga alla ägg i en korg och satsa på allt ett på ett kort liksom. Mm. För det är inte alls säkert att det flyger. Och jag menar, jag har kastat upp på riktigt 200 bollar i luften och kanske 20 har trillat ner, så att det är inte så att allt har varit instant success.
Nej, men verkligen. Är det så att du har du försökt med andra saker innan du kom på porslin?
Men
liksom?
Gud, jag har patent på någon jäkla telösning.
Men gud, det kommer jag ihåg att vi pratade om. När vi såg stopp om.
Exakt som jag trodde liksom skulle vara the big shit. Och innan dess höll jag på att jobba med en rakhyvel för tjejer. Liksom. I säkert 8 år har jag liksom parallelljobbat med den och lagt ner massa tid och sjukt mycket pengar. Och liksom, det blev ingenting med det heller. Och det är så saker som jag investerat sinnessjuka summor i. Och ja, jag har ett patent, men det kan inte jag komma så mycket med. För att jag är ingen liksom producent. Och jag har ingen som liksom kan ta min idé vidare. För jag kommer inte orka med det, för det har jag redan testat. Liksom. Mm. Så att jag menar så här, man gör så sjukt mycket grejer. Men som jag säger, att många bäckar små, all kunskap och kompetens har jag liksom kunna haft användning för senare i livet. Och det kanske känns som en waste just då, men det kommer tillbaka. Jag lovar.
Man måste våga misslyckas.
Ja, det är typ det alltså, jag säger till Penny hela tiden så här: nej, får dig att växa på insidan, för barn har så otroligt svårt att ta ett nej. Och det är precis vad det är. Alltså att bli refuserad, det skapar någonting i en som är så jäkla starkt. För mig har det i alla fall inte slagit ner mig, utan snarare fått mig att liksom vilja växa och bli starkare. Liksom.
Du sa innan också att dels så pratade du om att du blev väldigt ledsen när du blev av med jobbet. Mm. Du sa nu att så här, nej, men jag är inte modig. Jag har ju varit jättefeg på många sätt. Är du en känslig person, skulle du säga?
Ja, alltså det beror på. Om du skulle säga att så här, gud, jag tycker du är jätteful och dum i huvudet, då kanske inte jag skulle kunna liksom riktigt ta till mig det, för att det skulle nästan bli så bisarrt. Men skulle du säga så här, fan inte, det där var inte riktigt bra det där du gjorde sist, då skulle jag kanske bli jättesårad. Så det är väldigt mycket på, och hur man också så här kommunicerar förnedringen eller vad man nu ska kalla det för. Så ja, jag är känslig på vissa områden, alltså under tiden andra är jag jättestark på. Och det är alla människor är olika. Det kanske hade varit jobbigare för en annan person att tycka att du hör att ens utseende var fruktansvärt än att den sista prestation hade varit jobbig.
Men vilka stunder i livet då är du rädd, och vilka stunder i livet känner du att du har sämre självförtroende och inte vågar riktigt vara dig själv och gå din egen väg?
Nej, men det kanske är inom så här föräldraskapet då. För det är ju en ny mark för mig. Alltså, där vet man ju inte så här, okej, gör jag rätt nu med den här femåringen som är helt superkänslosam och liksom är i någon förpubertet som jag inte alls vet hur jag ska hantera. Ska jag liksom hålla henne hårt eller ska jag bli irriterad? Och om jag nu ska så här boosta henne, ska jag göra det liksom med värme eller med mod? Alltså säga nej, men kom igen, nu gör det. Eller hur ska jag agera här? Där kan jag verkligen känna mig så här, fan vad jag är en dålig förälder. Plus att det är ju någonting som man ständigt dras med som så här egen företagare på gott och ont. Att du har ju valt ett liv där du prioriterar ditt jobb. Och då blir det också, kommer du alltid ha dåligt samvete för barnen. Å andra sidan så tjänar jag kanske mer pengar än vad jag hade gjort som anställd. Så jag kan ge mina barn ett roligare liv. Men vad uppskattar de egentligen? Mm. Och det är ju liksom en ständig så här maktkamp. Penny sa till mig på förskolan då, mamma, kan inte du vara här med mig hela dagen? Och jag var så här, vet jag skulle inte vilja något annat, men om inte jag går till mitt jobb och tjänar pengar, då kommer inte vi kunna göra det roliga nästa helg. Och så vidare. Och det är ju så här svårt för henne, det är så orealistiska värden för henne att ta in. Men det är ju det enda sättet jag kan förklara det på. Och jag bara säger, det är klart jag ska vara med dig på förskolan någon dag, men det måste vi planera. Varför då? Ja, varför då? Mm. Det är svåra, liksom, det är oerhört svåra värden att liksom, kommunicera och hantera, både för sig själv och för henne. Liksom.
Jag tycker typ att jag är världsbäst på att älta saker.
Ja.
Det blir bättre och bättre, men jag är jätteduktig på att få in någonting i mitt huvud och sen så kan jag liksom inte släppa det.
Mm.
Vilket jag kan må dåligt över då, såklart.
Mm.
Det känns som en grej som du absolut inte gör.
Men gud, jag är, alltså jag är superältaren.
Är du?
Nej, men det Kalle säger så här, men nu får du fan med att hålla käften. Nu kan du ta det här ett varv till.
Ja, men när då? Vilka, vad är det som kan uppstå då liksom?
Nej, men det kan vara som exempelvis, för något år sedan så var det så här en fest som var typ alla mina kompisar var bjudna på utom jag. Då blir man ju så här, det här är ju uppenbart jätteriktat mot mig.
Mm.
Och var en tjej till som inte var bjuden. Då blir man så här, vad har det med mig att göra? Hur ser den kopplingen ut? Vad har hon eller den personen blivit arg på? Och på vilket sätt, varför inte vi bjuder? Hur är våran koppling till varandra? Eller något? Alltså, då kan jag ju älta loss. Oj, sådana grejer tar jag ju liksom. Jo, gud, jag är en ältare. Shit, men jag är ganska bra. Jag tycker så här, förr i tiden sa man ju att när gumman dog så kom prästen hem till gubben. Och så satt gubben där med prästen hela dagen. Och så var det mottagning och så kom människor hem. Och så fick gubben berätta en historia om hur gumman dog 25 gånger. Och för varje gång han berättade så blev det lite mindre. Han plockade problemet liksom ifrån sig. Och det är ju typ exakt det en ältning gör. Så att säga, låt mig älta intensivt i en timme, sen är det ju problemet löst.
Mm. Ja, men gör det så, för jag är en sån, då ringer jag liksom, alla mina kompisar, ringer mina familj, jag ringer min kille och sen så ringer jag alla mina kompisar igen och sen så ringer jag min familj igen och så ringer jag min kille igen. Och att liksom, precis som du säger, bara, jag vill ju liksom höra mig själv säga de här sakerna.
Exakt, man tar många, inte in många så mycket gånger. Vad andra säger.
Nej, det spelar ingen roll vad andra saker, eller vad andra säger. Utan det är bara att jag behöver säga det till någon som kan på något sätt bekräfta att det jag säger är sant.
Men exakt så är det ju. Och sen så, det enda som jag kanske gör skillnad på nu mot tidigare, det är väl att säga, jag får inte gå in i ältet. För att en negativ spiral av ältning tycker jag kan vara att man skapar nästan ännu sämre självkänsla. Och att den här ilskan eller sårbarheten vänds till liksom någon ännu mer skör del i, hos en, snarare än att man så stöter ifrån sig. Så att så här, när man ältar så måste man ha det som mål att det ska ur kroppen på något sätt. Mm. Och inte få bli liksom gå in ännu längre igen.
Jo, men du sa innan att du träffade Kalle ungefär när du höll på att jobba med TV där.
Ja.
Hur träffades ni?
Vi träffades genom min exman. Han var jätte och kallade jobbat i team tror jag 2,5 år tidigare på en TV-produktion. Så då lärde jag känna honom liksom genom mitt ex, men jag kände också Kalles ex.
Mm-hmm.
Hon var en modetjej och vi hade jobbat lite ihop med olika modeplåtningar och sånt.
Och de var tillsammans då?
De var tillsammans då, så vi tanken var att vi skulle utkäka parmiddag och sånt här, och sen blåstes det av och sen så hängde jag mitt ex och Kalle liksom på tumman hand, och han var singel under en period, så har jag träffat Kalles gamla liksom one night stands till liksom temporära flickvänner och allt möjligt. Men det är så knasigt, för att jag tror inte han tänker på mig som så här, att han är ihop med mitt ex fru, förra fru, ut. Och jag tänker inte heller på honom som någon som har varit med massa brudar som jag har träffat. Och jag har aldrig använt det i vår relation som någon så här issue liksom.
Men alltså, när ni träffade så,
ja,
var det någonting mellan er?
Ingenting.
Nej.
För att, ja, men du vet, det handlar om timing i livet. Alltså, du kan ju träffa en kille på ditt jobb idag som är så här, fan, jag är råskärm, jag är jättegullig, så tänker du inte mer på det, för du är jättelycklig med den du lever med. Och så var det för mig då. Mm. Och sen så helt plötsligt så, det, mitt ex och jag gjorde slut ungefär ett halvår, ja, kanske lite mer, innan jag och Kalle träffades. Och då hade mitt ex redan träffat en annan. Mm. Så det var orsaken till vårt uppbrott. Och då var jag ganska så här, jag kommer vara singel i all evighet och tyckte ganska mycket synd om mig själv. Och då visste inte jag ens om att det var slut mellan Kalle och hans tjej, som jag också kände. Och då sprang vi på varandra på stan typ 4-5 månader efter det var slut.
Mm.
Och blev så här, såg varandra i ett helt nytt ljus. Och bara så här, men shit liksom, det är ju du typ.
Mm. Kände både likadant då?
Ja, och började så här, det skulle bli en kram som blev en kyss. Och den kyssen slutade inte, utan vi verkligen så här hånglade oss i någon så här zigzagbana liksom genom Stockholms nattklubbar och till slut hem i en taxi till mig, och sen åkte han aldrig därifrån.
Alltså det är ju helt underbart.
Ja, det, då var det faktiskt verkligen jätteromantiskt. Och, sen, ja, och det här var en torsdag. På söndagen satt jag hemma hos Alex och Amanda på parmiddag.
Nej.
Med Kalles mamma. Då var jag, då hade jag ganska duktiga ringar under armarna, ska jag säga.
Det förstår jag. Men du, har det känts liksom så då rätt från början?
Jätterätt från början. Sen tycker jag att alla relationer första året är jävligt svåra. Det spelar liksom ingen roll oavsett vem jag var ihop med. Alltså man tar med sig liksom rädslor från sin gamla relation in i det nya. Man bråkar om saker som man bråkar om i den gamla relationen, men får nytt motstånd och man vet inte hur man ska agera runt det här. Och det är liksom en sammansvetsningsfas. Vad är okej att säga? Vad är okej att inte säga? Hur ska jag agera när jag får en present? När jag kanske inte fick en present i min gamla relation? Och så vidare. Ska jag ge någonting? Alltså hur ska jag förhålla mig till den här mannen? Och det tar liksom nästan ett år innan man så här svetsar samman. Jag ska verkligen inte säga att det var en lätt, även om det var väldigt romantiskt när vi träffades liksom.
Mm. Och nu har ni Penny ihop och ni har Tom Allen ihop. Ja. Och ni är gifta.
Ja.
Och alltså, jag måste ju prata om Penny.
Ja.
Alltså, fantastiska, underbara Penny som alla älskar nu.
Ja, det är så knasigt alltså.
Ja, men det är helt fantastiskt. Alltså hur, du har säkert fått den här frågan tusen gånger, men hur medveten är hon om allt det här liksom?
Men hon är ganska medveten, sen måste man ju så.
Hur gammal är hon nu, förlåt?
Hon är 5, hon fyllde 5 för 2 veckor sedan. Nej, men hon, man får inte glömma bort att hon lever ju, det är, alltså, barn kan ju inte jämföra. Jag vet att jag frågade Tilde Fröling den här frågan i en intervju jag gjorde med henne för 1000 år sedan. Och så här, hur känns det att vara ett kändisbarn? Och vara liksom känd som spermie i och med att hennes pappa är Örjan Ramberg och hennes mamma är Eva Fröling. Liksom. Och så här, fast för mig var ju det mina föräldrar.
Mm.
Och att det var Börje Ahlstedt som stod hemma i vårt kök och så här, snackade. Det var som vilken gubbe som helst. Alltså, det här var ju mitt liv. Jag kan ju inte jämföra med något som inte jag har varit med om. Och det är ju lite så här samma sak för Penny. Alltså, farbror Alex är superkänd och så här, alla Pennys liksom kompisars mödrar eller fäder är många gånger kända personer. Liksom. Mm. Så det är klart att hon, utifrån ett vanligt perspektiv, lever hon ett extravagant liv. Men utifrån hennes perspektiv så är det här bara vuxna människor och andra, ja, i sammanhang. Alltså tittar vi på Nyhetsmorgon och säger, ah, där är Peter, ja, där är Emilia. Alltså, vi är kompisar till henne indirekt liksom. Mm. Så det är inget märkligt för henne. Och hon vet väldigt tydligt vad Instagram är. Vi har försökt prata om väldigt pedagogiskt. Även om det är väldigt svårt. I och med att det är ett oerhört liksom abstrakt ämne för barn.
Mm.
Sen får man inte glömma bort att den här generationen barn har internet i blodet. Alltså hon kunde liksom låsa upp sin iPad när hon var 8 månader. Och 10 månader så satt hon och kollade på YouTube. Och liksom bytte mellan olika rutor. Så att de har internetblod på ett annat sätt. Och jag tror, utifrån det perspektivet jag har som kommunikatör, att det här kommer ju krypa ner i åldrarna. Det ser man ju tydliga tecken på. Jag tror vi är ganska först ut på det här. Liksom. Så att det kommer inte vara jättekonstigt om ett par år. Liksom. Träffar vi någon på stan så frågar hon, och som vi tar en bild med henne, då säger, frågar hon alltid så här, känner jag dem? Mm. Eller känner de igen mig? Och då säger jag, men hon känner igen dig. Du får bestämma själv om du vill vara med på en bild eller inte. Och ofta säger hon nej. Alltså vi har gjort det här väldigt mycket utifrån hennes perspektiv.
Mm.
Vi har inte ställt henne på en scen, vi har inte låtit henne liksom crazy loss, utan vi porträtterar hela hennes barndom, Allt från att hon är sur till att hon är jätteglad, till att hon säger smarta knasiga grejer som kan vara lite regisserade, till att hon säger oerhört spontana saker. Och jag tänkte väldigt mycket på det när vi var med i Parneviks, att det var så fint av Jesper att dokumentera sina barn på det här sättet, så att man har alla sina nyanser utifrån sitt liv och vad de barnen kändes trygga i det på ett helt annat sätt.
Ja, men fatta vilken sån guldgruva hon har. Alltså hur mycket filmer har hon inte på sig själv när hon är liten?
Liksom? Ja, men nu sitter hon ju och kollar på filmerna från att hon var 2 år och tycker att det är så kul. Mm. För hon tycker hon bara, gud vad liten jag var. Jag bara, du är fortfarande bara 5.
Men tycker hon det är roligt när folk kommer fram till henne på stan och så?
Ja, både och skulle jag säga. Sen är det ju liksom, hon har ju nästan blivit ett fenomen. Alltså det är ju nästan som en maskott. Alltså det blir ganska drabbande för folk när de möter henne på stan att hon är verkligen ett barn. Alltså hon är en 4-åring eller 5-åring med allt vad det innebär. Och ibland säger hon en rolig grej och den råkar vi fånga och lägga på Instagram. Det är en helt annan sak än att träffa Penny i verkligheten. Liksom. Mm. Så att så här, folk använder ju hennes uttryck och attribut för sitt eget liv. Mm. Alltså så här, vi ska göra en Penny i helgen. Det är typ att man så här, ska jag säga att tjejer äger eller vad det nu kan vara. Att man använder hennes attribut till något eget. Så det är ett fenomen som inte vi riktigt har varit med att skapa, men mottagarna har skapat liksom.
Mm. Men hur tror du det här kommer påverka henne då framöver? Alltså både positivt och negativt, tänker jag.
Ja, negativt vet jag att det kommer komma en backlash. Och det kommer förmodligen vara så här, gud vad pinsamt, alltså hur kan ni göra så här mot mig? Den kommer garanterat komma. Men så kommer det komma ett skede där hon tycker att det här är det roligaste hon varit med om och fantastiskt kul och bjussigt liksom. Mm. Jag har svårt att se just nu att det kommer ligga ner i fatet. Om det kommer ligga ner i fatet är det för att hon själv kommer tycka att det är jobbigt.
Mm.
Men då, som sagt, det går ju att ta bort filmen också.
Mm, precis.
Ja.
Ja, jag tycker i alla fall att hon är fantastisk.
Ja, men vad kul.
Mm. En annan sak som jag är sjukt avundsjuk på, det är också att du har varit på kungligt bröllop för 1000. Du var bjuden till Carl Philip och Sofias bröllop.
Mm.
Och du hade fantastisk klänning på dig. Den är också skitavis. Men alltså, hur var bröllopet?
Men gud, vad är en bal på slottet? Nej, men alltså det var ju helt otroligt. Alltså, jag tycker ju väldigt mycket om paret, som sagt. Men om man så här kopplar ifrån den biten och pratar isolerat om själva bröllopet, så var ju det, ja, det är ju en dröm liksom. Mm. Vad ska jag säga? Det är ju fantastiskt när den här inbjudan trillade in till att få liksom gå i de här vackra lokalerna och få äta den här fantastiska maten, få sitta på sig en sån här klänning, för det har man förmodligen bara en gång i livet. Och vara med om det här arrangemanget, det var otroligt. Mm. Jag kan inte säga något annat.
Trodde du att ni skulle bli bjudna?
Ja, det trodde jag faktiskt. Men man vet ju aldrig liksom.
Nej.
Det är svårt.
Men vad var det häftigaste?
Jag tyckte maten var otrolig alltså. Sen tyckte jag att det var väldigt coolt att vara liksom i en sån anrik miljö och stå så här tokdansa till Avicii live.
Mm.
Och det är så här ser en bal på slottet ut på 10-talet. För 300 år sedan har folk så dansat vals eller menuett här inne liksom. Så att så här, det är exakt samma setting, bara en uppdaterad liksom verklighet, om man ska säga.
Ja, men precis, för mig känns det så här, om jag bara tänker på hela den här, ja men dels här kungahuset och hela grejen med bröllop och allting som händer, så känns det på något sätt som en så här icke-verklighet. Mm. Förstår du att allt känns så surrealistiskt, så att så här, man har fortfarande såna kläder på sig, man bjuder in till sådana saker, vet du, så här, kändes det liksom verkligt?
Nej, men det är ju lite, men det är ju det som är det fina, men alltså vi lever ju en oerhört verklig värld idag. Så nästan vi, som jag sa häromdagen, bara, gud, det känns som man lever i Homeland. Man vet inte längre om Homeland är fiktionen eller om vi är fiktionen. Alltså det har liksom suddat ut gränserna på något sätt. Och det är ganska så här dramatiskt att vara så drabbad hela tiden och att ha så mycket verklighet. Och jag tror utav de enkla anledningarna att ett kungahus blir ännu viktigare då. För att vi behöver ha den här magin. Vi har inga Hollywoodstjärnor i Sverige. Vi har ingen Oscarsgala. Vi har ingen glamour. Jag tror att alla människor behöver ha sin dos av glamour. I USA är en republik. De har gjort liksom sina Hollywoodkändisar till ett kungahus. Vi har ett kungahus. Med en fantastisk historia och liksom en arsenal av vackra kläder och smycken och grejer. Vi behöver det här för vår liksom... Det är som godis för själen, eller vad jag ska säga. Och att kliva in på det där bröllopet och få liksom vara med om riter som man har fått gjort i hundratals år. Det är fantastiskt, jag kan inte säga något annat utifrån de enkla aspekterna.
Mm.
Man behöver sagan i sitt liv liksom. Man behöver något som är overkligt.
Mm. Men hur tajt är du med Carl Philip och Sofia då?
Den frågan passerar jag.
Ja, jag tog det. Jag tänkte jag försöka.
Ja.
Är du mycket avundsjuk?
Ja, och jag tycker att det kan vara ganska bra att vara avundsjuk. Alltså det kan vara kännas ett sjukt bra driv i att vara avundsjuk. Jag vet att jag har varit så här, tänkt att jag vill ha det hon vill ha. Och så får man väl se till att skaffa det då.
Mm.
Men man måste tänka på att man får inte så här låta avundsjukan förgöra en. Jag kommer ihåg att jag var på någon så här möte med någon psykolog eller coach som sa så här: om det är tre gubbar i tre olika storlekar, det finns en stor gubbe, så finns det en mellanstor gubbe, så finns det en liten gubbe. Och den mellanstora gubben vill bli den stora gubben. Men då får inte den personen bli så pass avundsjuk så att det blir destruktivt. För då slutar den mellanstora gubben som den lilla gubben. Så att så här, avundsjuka måste man vara väldigt försiktig med. Det är, det är väldigt viktigt att hantera den rätt och liksom få utlopp för den på rätt sätt. Så som jag kan säga.
Men har du mått dåligt av avundsjuka någon gång?
Ja, verkligen. Jättemånga gånger. Speciellt när jag var liksom yngre. Jag tyckte att det var sjukt jobbigt när det har gått bättre för folk än för mig. Eller när jag ville ha någonting som någon annan fick. Alltså yrkesmässigt eller privat. Allt från killar till liksom, ja, jobb skulle man kunna säga. Det var jättejobbigt stundom. Liksom.
Mm.
Man kanske, alltså, för det kanske inte alltid handlar om svartsjuka. Det kanske mer handlar om så här: va? Har hon blivit ihop med honom? Hon tycker inte jag alls förtjänar honom. Hon är ju värsta idioten. Alltså, det är väldigt lätt att hamna i den typen av retorik. Och då så här, projicerar man en massa ilska på den här personen. Så blir man ändå lite sämre själv på något sätt.
Men hur har du gjort då för att komma över det?
Men det handlar återigen om att så här, saker och ting får inte bli så stort för en. Och det blir ju inte det när man får barn. Eller liksom när man blir lite äldre i livet. Och jag tycker personligen, det säger ju alla, att det är ganska skönt att vara äldre. Mm. Jag tycker att den tiden i mitt liv som har varit jobbigast har varit liksom mellan, ja, 20 och 30 liksom. Det är en ganska tuff tid och tjejer är ganska tuffa mot varandra och det är ganska hårda förutsättningar för att passa in.
Mm. Har du jobbat aktivt med det eller är det just åldern som har gjort det? Tror du att du har kommit längre i allt det här med självkänsla och avundsjuka och allt sånt?
Jag tror jag är så här, till börja med en person som så här löser problem. Alltså jag tycker antingen, för det finns två grupper människor. Det finns problemsökare och det finns problemlösare. Vissa människor attraheras av problem och skapar dem för sig själv och skapar dem för andra och liksom har den sinnesbilden och orienteringsförmågan, och det är så de agerar runt jorden, och så ser den inre arbetsmodellen ut, som det heter i psykologperspektiv, för hur de är skapta och hur de agerar i världen. Och så finns det problemlösare, det är samma som så här: okej, nu ser situationen ut så här, nu får vi lösa den. Nu får vi lösa den på det här sättet och på det här sättet, hur gör vi det? Om jag mår dåligt, ja, då kanske jag behöver gå och prata med någon, gå till en psykolog, ja, och så kanske jag mår bättre utav det. Alltså så får man liksom agera. Och jag tror att så här, jag är ganska lyhörd för mig själv. Och som jag sa, jag är en betraktare, jag betraktar rummet. Jag analyserar det jag ser, jag försöker så här smälta informationen, ta in och vad betyder det här. Och vet jag inte det, så tar jag reda på det. Så att jag tror att det handlar om att man ska ha nyfikenhet på sig själv och på andra. Liksom.
Det känns som att i takt med avundsjuka, det känns som att det är ett ganska kvinnligt fenomen, får jag för mig.
Ja.
Och att jag tycker att jag upplever ofta att kvinnor är avundsjuka mot andra kvinnor och att det blir nästan som en konkurrens bland kvinnor istället för att vi ska pusha och hylla och lyfta varandra.
Ja.
Är det någonting som du också upplever?
Jag kan säga att de bästa cheferna jag haft, de har varit kvinnor, och de sämsta cheferna jag haft har varit kvinnor. Och jag vet inte vad det beror på. Det beror på vårt sätt och vår liksom inställning till saker och ting. Jag läste den här boken Sapiens, så jag pratade faktiskt på lunchen med Fiona, Rebecca och Fiona om det här. Och vad de tror är den genetiska orsaken varför män är schysstare mot varandra, det är för att de inte snackar skit. För att de är ganska raka i sin kommunikation och för att de så här är enkla. Och de kan hitta bra teampartners, så de vet exakt vilka personer som passar i en grupp och ger dem och positionerar dem väldigt bra. Må så vara. Vi kvinnor ligger långt efter där, och det handlar om patriarkalt styre såklart. Jag är ganska rak i min kommunikation. Jag agerar väldigt mycket manligt, är mycket större risktagare på ett sätt än Kalle, sådana saker. Han är mycket mer kvinnlig i sitt agerande i vår relation. Och jag tror att min manlighet per definition i min kvinnlighet har varit en clash i många fall i kvinnliga liksom grupper och sammansättningar.
Tror du det är därför folk säger att de är rädda för dig?
Det tror jag. Mm. Absolut. För att jag kan vara, precis som du säger, i min och Ans podd, ganska rak och ganska hårda. Liksom. Det är ett hårt klimat. Men väldigt mycket kärlek i botten. Och kan man inte läsa in den här kärleken, då kommer man säkert tycka att det är ganska vidrigt det vi håller på med. Så jag tror i grunden att kvinnor är väldigt rädda för att bli liksom, de är väldigt hotade av varandra. Och det tror jag i grunden har med något patriarkalt styre att göra. Och sen är vissa så här snabbare att fatta det än andra. Liksom. Mm. Och det tycker jag är ju väldigt skönt med den yngre generationen tjejer. För de verkar fatta det mycket fortare än min generation tjejer. Där jag ser mycket mer sånt mög, ärligt talat, i väggarna. Mm. Liksom.
Men har du upplevt det nu när du har startat eget och med porslinskollektionen och allt sånt?
Nej, för nu har jag friheten att jobba med exakt de jag vill jobba med. Och nu går bolaget så pass bra så att jag inte heller behöver tacka ja till saker jag inte vill. Och jobba med personer jag inte vill.
Vi var inne på sociala medier och Instagram och allting sånt här innan. Det råder ju ett ganska tufft klimat där, särskilt bland unga tjejer. Och vi får höra hur vi borde se ut och hur vi borde vara och allting sådär. Ja. Du är ju väldigt öppen i dina sociala kanaler. Du kan visa, lite som du pratade om innan, du kan visa både nudlar och ja, bal på slottet, verkligen. Men har du någon gång känt att det har varit jobbigt med sociala medier? Att du har mått dåligt av det?
Jag tyckte det var sjukt jobbigt att vara mamma till Penny. Första 2 åren på sociala medier. Det har hänt jättemycket i bloggvärlden sen Penny var 2 år. Alltså det var en helt annan sak att vara bloggmamma när Tom Allan var liten jämfört med Penny. Det har skett ett paradigmskifte inom hur man kommunicerar i sociala medier. Jag har fått mordhot, jag har fått reda på att det är fel på min dotter. Att man kan se på henne, på saker folk har kallats för läkare som har mejlat mig privat. Och berättat vad det är för sjukdomar hon har. Alltså det var jäkligt tufft. Mm. Det skedde inte med Tom Allan. Och jag kan inte säga att jag var med och påverkat den utvecklingen. Men jag var en av dem som fräste ifrån och sa så här, nu får fan vara nog. Man kan inte uttrycka sig så här. Skulle jag komma fram på dig på gatan och säga så här. Men gud, hur ser du ut egentligen? Vilket är inte några som helst problem att säga i en anonym kommentar. Mm. Då skulle du bli jättesårad ledsen. Tänk om jag som okänd möter dig på gatan. Vi har aldrig träffats någonsin i vårt liv. Och så bara skulle jag säga något sånt. Det skulle vara fruktansvärt för dig.
Mm.
Det skriver ju folk dagligen på sociala medier. Vilket är en helt sinnessjuk grej att göra.
Mm. Det händer alltså fortfarande?
Ja, gud. Senast förra veckan tror jag. Men det tror jag hänger ihop med liksom, den här med moralen. Jag tror att väldigt mycket av det vi ser på sociala medier är kopplat med moralen. Moralen är den sista delen i hjärnan som utvecklas. Den kan vara färdigutvecklad runt 30 års ålder till och med. Så sent som. Det är därför exempelvis i USA man inte får hyra bil innan man är 25 år. Eller jag tror till och med det är så i Sverige också.
Mm.
För det hänger ihop med moralen. Man kan inte ta rätt beslut. Och det är att man inte känner sig patos och förstår vad som är rätt och fel i princip. Och det tycker jag att vi ser väldigt mycket av på sociala medier. Men jag tycker det finns en så jäkla enkel lagstiftning runt det här. Vi har ett bank-ID. Ja, varför använder vi inte det när vi ska kommentera då? Alltså det finns oerhört lätta sätt att agera runt det här. Folk måste våga stå för sina åsikter. Jag vet att det ska vara ett fritt land och bla bla bla. Men att ha yttrandefriheten i egna händer och agera runt den på vissa sätt, det är inte okej. Det är inte okej någonstans. Om man nu tycker så, stå för det då, med ditt personnummer.
Om vi pratar framtiden då.
Ja.
Vad händer nu? Dels karriären och livet och allting. Royal Design till exempel.
Ja, jättekul.
Berätta.
Åh, det är fortfarande så hemligt. Men de har tagit in en stor del av porslinet. Sen kommer jag göra en helt ny grej för dem. Som kommer lanseras i höst. Och sen så kommer en helt ny, jättestor kollektion av en annan grej som kommer lanseras där också.
Kul.
Så det är jätteroligt. Så more to come. Det är jättekul. Så fantastiskt att liksom skapa någonting hemma på kammaren. Och jag har verkligen gjort allt med mitt porslin. Jag har verkligen stått och packat porslin själv och skickat kund till det här. För mig är det ett otroligt språng. Liksom. Mm.
Men känns det som att det blev rätt grej också med porslinet? Kommer du vilja satsa på det eller kommer du att fortsätta med andra saker?
Ja, jag tycker att det är superrätt med porslinet. Sen så tror jag liksom, alltså utifrån aspekten som någon typ av formgivare, så tror jag liksom att i grunden är jag en person som älskar print och har kommit på en printidé och vilket liksom material eller på vilket sätt jag jobbar runt det. Det är verkligen upp till, återigen för att koppla an på Luna Park, att man är en kreativ byrå och var man applicerar det på. Det är upp till den kunden som vågar. Det kan lika gärna vara ett bord som en liksom en tallrik, förstår du?
Mm.
Så det kommer jag jobba vidare med. Jag älskar att jag har startat upp det och att det går bra.
Mm.
Det är en dröm för vem som helst.
Kul.
Och jag är jätteglad för att jag höll kvar i e-segmentet, för att det var väldigt många som sa att man ska inte gå på Åhléns och servera alla de här kedjorna. Jag var så här, fast jag producera i Sverige. Jag kommer inte kunna möta deras marginaler. Och sen så kommer jag behöva, alltså jag är en e-människa, jag har jobbat inom internet i så många år. Jag vill bara hålla mig på i e-handeln.
Mm.
Och nu är jag säkert glad att e-handeln äntligen har kickat in och nu kan man faktiskt bara få agera där fullt ut.
Mm. Så himla kul och så himla spännande att se vad det är som kommer i höst.
Ja, också. Och sen så håller jag på med en humorserie för TV3.
Ja, spela just det. Hur mycket kan du berätta där?
Inte alls mycket, men man kanske vet vad det är om man såg på TV i höstas och more to come så att säga.
Alltså så himla kul,
ja,
verkligen.
Otroligt.
Jag är så himla glad att du kom hit, Anita.
Jag är jätteglad för att jag var här, nu har jag jätteont i halsen verkligen.
Ja, det var du för dricka vatten, så kan jag prata lite. Alltså, för det första så tycker jag att du känns som en, alltså och när vi bara suttit och pratat det här så känns det som att du är så otroligt ung, men också så otroligt erfaren. Och det är så här en ekvation som är svår att få ihop, men det känns helt, ja, det känns som att du sitter inne på så himla mycket härliga, bra ord liksom.
Ja, men vad kul.
Men samtidigt så känns du, som du pratade om innan, väldigt liksom, ja, ung och barnslig och vågar testa nya saker.
Det var jätteläskigt förr i tiden. Jag kom och jobbade, castade väldigt mycket så här kända människor, så hette jag då på den tiden Anita Sundqvist, vilket är ett väldigt gammalt namn.
Mm.
Och när det då dyker upp en person, och då hade jag tandställning på den tiden också, jag hade det i vuxen ålder, så var så här, tre äpplen hög, hade tandställning och hette Anita Sundqvist. Alltså folk kunde liksom inte ta det här, och dessutom var från Indien. De hade liksom sett sig så här hennafärgad, så här rökig tand liksom komma.
Men, och så kommer du.
Så kom jag. Det var inte alltid fördelaktigt att vara, se ung ut och vara ung med det namnet. Men nu känns det som att jag börjar växa ihop med namnet lite.
Men du, och jag kommer ta med mig och tänka jättemycket på det här som du pratar om, att allting har en mening.
Ja.
Man än liksom, vilka utmaningar man än står inför,
ja,
så kommer ni ge någonting positivt till slut.
Absolut, så är det. Mm.
Men du, återigen tusen tack att du var här.
Tack snälla för att jag fick komma, vad kul.
Och hej då till alla ni som har lyssnat.
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.